Då har vi ärende 1, frågor och interpellationer. Varsågod.
Från Joakim Fors, Socialdemokraterna, som är ställd till Lars Jonsson, kommunstyrelsens ordförande, representerar Moderaterna. Den är benämnd Var finns framtidstron för våra elever och för Hässleholms gymnasium? Och i interpellationen så finns det tre frågeställningar som jag läser nu. Vilken plan har Moderaterna om hur vi ska göra Hässleholms gymnasium attraktivt? Hur tänker ni moderater att man ska klara av att möta upp näringslivets behov av utbildad personal? Och slutligen, varför finns det inga strategiska samtal mellan kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden om gymnasieskolans utbildningsutbud?
Svaret ska komma här då, styrelsens ordförande. Varsågod, Lars Jonsson.
Ja, det skriftliga svaret finns utdelat i handlingen, men jag ska läsa upp det här så att även åhöraren kan få ta del av det. Joakim Fors har i interpellationen tre avslutande frågeställningar samt en frågeställning om deltidsbrandmän i texten. Beträffande deltidsbrandmän så handlar frågan om kopplingen med det individuella valet som kallas brand och räddning. Den kursen har funnits i flera år och läst av 300-400 elever med 10-20 elever per år. Kursen kostar 774 000 per år. Utbildningen i sig har inte varit den rekryteringsgrund som man kunde hoppas på. Av alla som genomgått utbildningen arbetar idag en person som deltidsbrandman i vår kommun och en person är knuten till räddningsvärn i vår kommun. Angående hur Hässleholms gymnasieskola ska göras attraktiva så måste vi bli riktigt bra inom de utbildningar vi erbjuder. De goda exemplen är de utbildningar där vi har många egna elever som söker samt flera sökande från andra kommuner. Vi lägger stora resurser på ändamålsenliga och attraktiva lokaler. Till exempel en omfattande ombyggnad som pågår just nu vid Jakobsskolan. Tekniska skolan står också inför ny ventilation och matsalen byggdes om för inte alls så länge sedan. När det gäller näringslivsbehov av utbildad personal så är Hässleholm en väletablerad utbildningskommun inom yrkeshögskoleutbildningar. Vi har en flerårig tradition av att erbjuda utbildningar som arbetslivet efterfrågar. Vår starkaste sida är utbildningar inom tekniska området. Dessa utbildningar kommer bäst till stånd om det sker i nära samverkan med arbetsgivare och företag. Vuxenutbildningen driver sedan några år utbildningar som riktar sig till vårdsektorn. Dessa riktar sig både till privata och offentliga arbetsgivare samt även utbildningar inom transportsektorn. Gymnasiets utbildningar finns inom flera områden inom tekniksektorn men även inom vård, handel och administration. SKL, alltså Sveriges kommuner och landsting, lyfter fram problematiken om gymnasieskolan ska dimensioneras efter elevens intresse eller efter arbetsmarknadens behov. Det finns större överensstämmelse mellan elevens önskemål och arbetslivsbehov inom vuxenutbildningen än inom gymnasieskolan. SKL lyfter också fram frågan om kompetensförsörjning påverkas negativt av gymnasiets marknadsutformning. Det innebär att skolans strävan att erbjuda attraktiva utbildningar inte står i balans med arbetslivets behov. Det finns även en tydlig obalans i näringslivets förväntningar och skollagens inriktningar mot att anpassa utbildningsutbudet efter elevens önskemål. Och för att lösa den här problematiken så krävs det då förändringar på statlig nivå. Vad gäller industriprogrammet håller man just nu på att undersöka möjligheten att samordna industriprogrammet med vuxenutbildningen och på så sätt även fortsättningsvis kunna erbjuda industriprogrammet som ett sökbart alternativ till gymnasiet. När det gäller strategiska samtal med kommunstyrelsen och bara utbildningsnämnden om gymnasieskolans utbildningsutbud. Så det har under flera års tid funnits dialogträffar mellan kommunstyrelsen och nämnderna. Det finns där möjlighet för berörda parter att lyfta angelägna frågor. Och så har det varit, all denna möjligheten har även funnits under år som rödgröna har stört. Och vidare är det naturligtvis så att frågan om gymnasieskolans utbildningsutbud diskuteras internt inom det styrande blocket. Avslutningsvis vill jag framhålla att det är barn- och utbildningsnämnden som fattar beslut om gymnasieskolans utbud. Ännu har inget definitivt beslut fattats om kommande utbudet, men jag har ju så stort förtroende för nämnden och dess förmåga att fatta välgrundade beslut. Tack.
Jag går ordet till interpellanten Joakim Fors, Socialdemokraterna. Varsågod.
Ordförande, fullmäktige, åhörare. Jag tackar Lars Jonsson för svaret. Jag delar mycket av vad Lars skriver i sitt svar till oss och det han nu har läst upp. Bland annat pratar han om goda exempel. Och där tror jag att man missar lite en poäng här i Lars svar, men jag tror vi är överens om det. Att jag tror vi behöver program med god kvalitet och där vi utbildar till arbete. Att det också finns med. I svaret finns det bara att det är många som ska söka och även från andra. Men jag tror vi delar nog den uppfattningen. Och sen är det ju precis som Lars sa här om SKL, deras uppfattning av att ungdomarna vill ha en sak. Sverige, näringslivet behöver en helt annan. Och här krävs ju beslut på en annan nivå än vad vi kan föra här. Möjligtvis på vuxensidan att vi kan göra någonting själv. Jag är inte helt insatt i det, men det ska vi kanske titta på närmare. Och sen, Lars, tackar jag för förtroendet. För jag är säkert inblandad i det sista där om att ha förtroende för nämnden. Och det känns ju skönt att få det av dig, faktiskt. Men när man läser i massmedia så... är det ju från andra partier då, så är det ju Hanna Nilsson som styr utbudet från Sverigedemokraterna som styr utbudet i barn- och utbildningsnämnden. Den uppfattningen får man och det är ledande när man har pratat med de eleverna som Hanna har pratat med. Så det är lite olika i olika partier. Jag tror att vi ska enas om att diskutera gymnasie- och vuxenutbildning nästa gång vi har en dialogträff i kommunstyrelsens arbetsutskott. För just nu så diskuteras inte de frågorna tyvärr i barn- och utbildningsnämnden. Utan helt plötsligt så dyker det upp ett nollintag någonstans. Utan någon vidare diskussion. Så har vi aldrig haft det i barn- och utbildningsnämnden. Och jag hoppas vi inte ska ha det framgent heller. Utan vi för en bra dialog inför strategiska viktiga beslut. Så det skulle jag vilja ha. Och det får Stefan Larsson ta med sig. Jag säger att vi måste diskutera de här. Det är inte säkert vi kommer överens. Men vi måste ju diskutera dem i alla fall. Så istället för att bara prata ekonomi och resultat. Nästa gång vi träffas mellan KS AU och Böns AU. Så hoppas jag att vi pratar lite strategier om gymnasieskolan med. Så jag tackar en gång för svaret.
Jag har inget mer på tal. Anna Nilsson, Sverigedemokraterna, begärt ordet. Varsågod.
Tack för det, ordförande, fullmäktigeledamöter. Joakim Fors, jag vet inte riktigt vad det var du menade när du sa att det var jag som bestämde utbudet. Vi har fullständig samsyn i vår grupp när det gäller den här frågan. Och vi tar alla de här viktiga frågorna i vår grupp. Så jag vet inte riktigt vad det är du menar. Du får gärna svara på vad det är du menar med att det är jag som bestämmer. Tack.
Går det till Joakim Fors, Socialdemokraterna.
Det blir en lång dag och jag vet inte om jag ska reta upp det redan. Och kanske inte Camilla heller, men jag ska göra försök att låta bli, men det blir inte lätt. Det är ju så att det sägs ju ingenting från er ledamöter heller, utan man säger att vi måste diskutera det. Och sen så kommer det helt plötsligt utan någon vidare diskussion där heller från er. Ni är ett stort parti i Sverigedemokraterna, ni måste respektera er storlek faktiskt och vara med i diskussionerna och faktiskt föra diskussionerna. Så det är helt tyst från Camilla och sen så säger, hänvisar vi har inte diskuterat i partiet och när man läser i tidningen så säger tidningen att det är jag som bestämmer det här, säger Hanna Nilsson. I tidningen till eleverna på stan. Så är det. Tack.
Hanna Nilsson har begärt replik på detta. Varsågod.
Tack för det, ordförande. Men det är väldigt intressant det du säger, Joakim, för att du säger att vi ska respektera vår storlek och det är viktigt att vi för dialog. Men det är inte direkt så att du på något sätt vill diskutera med oss, för det har ni ju gått ut direkt med att det spelar ingen roll vilken storlek vi har så ska vi inte diskutera. Och sen är det som så här att alla i vår grupp vet att alla viktiga frågor tar vi Och det handlar inte någonting om att jag bestämmer och att Camilla inte får säga någonting, utan vi vill förankra allting i gruppen. Så att det inte blir fel att någon tar ett beslut som inte hela gruppen är förankrad i. Och även om kanske inte du riktigt förstår den gången, så är det så det funkar. Sen hur ni gör, det vet inte jag, men vi har väldigt bra gruppdynamik i vår grupp där vi tar alla frågor tillsammans. Tack.
Och slutreplik går till Joakim Fors, Socialdemokraterna. Varsågod.
Ja, Hanna Nilsson, jag tror att Lars Jonsson behandlar sitt partiledare som Lena Wallentheim gör sitt, att man har ett oerhört stort förtroende som nämndsledamot och förväntas att genomföra den politik som de olika partierna driver. Men så är det tydligen inte att se. Så är det. Men alltså, när jag pratar med eleverna så har du ju svarat eleverna att jag kan ändra detta. Så har du svarat eleverna. Tack.
Går det till Johan Lindman, Socialdemokraterna.
Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Det här är mitt första anförande i fullmäktiges talarstol och just nu så undrar jag lite varför jag utsett mig själv för det här. Jag lider av social fobi och scenskräck. Att öppna upp för kritik mot både person och politik gör mig rätt nervös just nu kan jag säga. Men anledningen till att jag faktiskt kan stå här är för att jag hade möjlighet att läsa estetiska ämnen i gymnasiet. Det har burit mig hela vägen hit. Jag lärde mig då att nervositet bara är mod som rinner till. Jag är glad att vi har en majoritet bakom estetiska nu. Tack för det. En parentes var detta bara ordförande. Jag som sitter i barn- och utbildningsnämnden har reagerat kraftigt mot att det på sittande nämndsmöten helt plötsligt dyker upp ett förslag till beslut. Och jag tänker då på nollintag som ett exempel. Och jag menar att det inte sätter en bra nämndskultur där vi som sitter i nämnden inte riktigt vet vad som skulle kunna tänkas komma upp när vi sitter på sammanträdet. Och det är väl en kritik egentligen som jag riktar gentemot ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Tack så mycket.
Ja, Stefan Larsson har begärt replik på detta. Varsågod. Stefan Larsson, Moderaterna, varsågod.
Ordförande, ledamöter och åhörare. Lite av politiken är ju att det kan ändras i nämnderna. Man kan inte utgå från att så som man har kommit överens om i grupper eller ens i arbetsutskottet, att det blir så som nämnden beslutar.
Johan Lindman har begärt slutreplik. Varsågod.
Tack ordförande. Tack Stefan. Vad jag menar är ju att vi som sitter i oppositionen behöver ju också ha möjligheten att diskutera om det kommer ett förslag till beslut. Jag tycker det är bra att vi vet innan vi kommer in på ett nämndsammanträde vad det är för förslag som skulle tänkas dyka upp. Det som jag menar här är väl kanske att jag tycker det är märkligt att en sån sak som nollintag till estetiska inte kommer upp på arbetsutskottet. Utan att det kommer när vi sitter på nämnden utan att vi hade fått någon indikation på att det skulle komma. Jag tycker det är märkligt och jag tycker inte det är jättebra. Jag tycker inte att det är det bästa sättet att göra det på, utan att det hade varit bättre om det åtminstone hade kommit på arbetsutskottet så att vi har möjlighet att diskutera det innan nämnden, så att vi slipper ha en aktionering under sittande nämnd där vi får gå åt sidan och diskutera det. Hur ska vi nu ställa oss till det här? Och vi har ju inte heller möjlighet till att kunna ta ett väl informerat beslut med tanke på att vi har kanske inte alla siffror, allt underlag tillgängligt när vi sitter där. Då blir det svårt att ta ett beslut. Så där ligger min kritik av den hanteringen av exempelvis då estetiska, alltså nollintaget till estetiska. Tack så mycket.
Stefan Larsson har begärt replik på detta. Han kan inte få replik på det här, men han kan begära ordet. Och då är det Lena Wallentheim har strukit dig. Då är det Stefan Larsson, Moderaterna. Varsågod. Målet.
Johans syn på det här med att allt ska vara informerat om i förväg. Det blir intressant att se på dagens möte här om vi kan följa den linjen. Att det inte kommer upp någonting annat än det som är, finns i handlingarna. Tack.
Jaha, på det här av Joakim Fors begärt replik. Varsågod, Joakim Fors, Socialdemokraterna.
Ja, ordförande, skillnaden idag är väl att alla har skickat ut i förväg sitt förslag till beslut och hur budgeten ser ut. Där är väl skillnaden idag. Det är ingen som har mörkat här, tror jag. Tack.
Går det till Camilla Nordström, Sverigedemokraterna.
Tack för det, ordförande. Ja, Jocke, det är ju jätteintressant att du är så mån om hur sammansvetsad vår grupp är. Men jag kan försäkra dig om att vi har inga problem hur vi fattar våra beslut. Och vill du vara en del i vår dialog så är du mycket välkommen. Men du har ständigt sagt nej när vi har bjudit in. Vill du vara med och ta beslut så får du faktiskt bjuda till själv också. Annars så kan du sitta på avbytarbänken och så komma här och gnälla när du väl har möjlighet till det. Tack.
Och på det här inlägget har Jörgen Forst begärt replik. Varsågod.
Ja, ordförande, jag har ställt frågor till Camilla, men jag får ju inte något svar. För hon vet ju ingenting för de har diskuterat det i sin grupp eller Hanna Nilsson har sagt någonting. Och då är det alltid emellan arbetsutskottet och nämnden. Så man får ju aldrig några besked från Sverigedemokraterna, inte i barn- och utbildningsnämnden i alla fall. Tack.
Går det till Patrik Jönsson, Sverigedemokraterna. Varsågod.
Tack för det, ordförande. God morgon. Rent allmänt vill jag bara lägga in till samtliga ni som är ordförande. Ärendena ska vara väl förberedda. Ärenden ska ut i tid. Och rent generellt så ska handlingar inte komma levererat på sittande möte på bordet. Punkt. Det ska skötas professionellt och vi som är politiker ska ha goda möjligheter att sätta oss in i ärendena och diskutera det med våra grupper. Så rent generellt så vill jag bara uppmana er att sköta detta.
Jag hänger med på talarlistan. Kan interpellationen med anses besvarad, sa jag. Och då går vi till en fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande om estetiska programmet. Varsågod.
Av Johan Hammarkvist, Centerpartiet, till barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson, Moderaterna. Och jag läser frågan. Fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående estetiska programmet. Barn- och utbildningsnämndens majoritet bestående av Moderaterna och Sverigedemokraterna har beslutat att inte genomföra något intag på det estetiska programmet för läsåret 2019-2020. Risken är uppenbar att samma majoritet i juni kommer att besluta om en permanent nedläggning av programmet. Det har figurerat en hel del olika siffror kring vilka de ekonomiska effekterna blir av ett stoppat intag och en eventuell hel nedläggning. Därtill råder osäkerhet vilka besparingar som de facto blir resultatet av slopat intag för 2019-2020 samt en total nedläggning. De ungdomar som vill gå det estetiska programmet kan komma att söka sig till andra kommuner med de kostnader det medför för vår kommun jämfört med om de väljer ett annat program i Hässleholms kommun. Avvecklingskostnader samt inte minst vad som ska hända med de elever som har år 2 och 3 kvar är också andra osäkerhetsfaktorer. Som jag förstått det pågick ett arbete för att se vilka åtgärder som kunde genomföras för att sänka kostnaderna för det estetiska programmet när beslutet att slopa intaget fattades. Tyvärr fick detta arbete inte en chans att resultera i eventuella kostnadsreduceringar som hade kunnat rädda estetiska programmet. Min fråga till barnutbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson blir därför: varför gav du och majoriteten i barn- och utbildningsnämnden inte möjlighet till att genomföra potentiella besparingar inom estetiska programmet innan ni beslutade om stoppat intag på programmet? Och det är undertecknat Johan Hammarkvist, Centerpartiet.
Så den ska besvaras nu här av barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson, Moderaterna. Varsågod.
Tack, ordförande, ledamöter. Barn- och utbildningsnämndens budget kräver flera åtgärder för att bidra till balans. De områden som nämnden har direkt inflytande över är begränsade. Mycket styrs av skollagen och områden som beslutas av fullmäktige. Våren 2018 stod nämnden inför en besvärlig situation med prognos med ett kraftigt underskott. Nämnden hade då krav på sig att vidta åtgärder för att få balans i budget. Av de potentiella besparingar som då lyftes fram så fanns inte någonting om estetiska programmet med. Om någon verksamhet ser ut att göra ett överskott så kan det behövas att täcka ett underskott inom annan verksamhetsgren. Det gemensamma arbetet ligger främst för förvaltningsledning och rektorer. Jag menar att man kan inte lasta lärarna för att dessa åtgärder inte vidtogs för ett år sedan. Då initiativet måste komma från budgetansvariga chefer. När förvaltningen 2018 lämnade förslag på möjliga åtgärder för att arbeta med budget i balans, då fanns inte åtgärderna på estetiska programmet med. Alltså 8 månader innan fanns detta som ett uppdrag. Så nog hade förvaltningen fått uppdraget. Johan skriver i sin fråga att det finns figurerat en hel del olika siffror vilka ekonomiska effekter som blir av nedläggningen. Förvaltningen har redovisat de här siffrorna och det har inte kommit fram andra siffror från förvaltningen. Det som har figurerat måste finnas någon annanstans. Nu uppfattar jag att det finns en bred enighet att programmet ska erbjudas som sökbart alternativ inför hösten 2020. De besparingar som lärare och förvaltning redovisar måste då självklart sättas i verket omgående. Till exempel ändra enskild undervisning till undervisning i par eller i grupp. Där är en profil som nämnden som lärarna har föreslagit inte ska finnas och det är profilen show och dance. Man får vidta de här åtgärderna för att nu visa att det går att göra de här besparingarna. Tack.
Tack för det. Går du till frågeställaren Johan Hammarkvist, Centerpartiet. Varsågod. 2 minuter.
Ordförande, presidie, fullmäktige ledamöter och åhörare. Börjar med att tacka Stefan för svaret. Just den här tidslinjeaspekten blev jag kanske inte helt riktigt klok på vad som gällde och när vad gällde. Men från den tidigare diskussionen här så kan vi ju se att hugskott på sittande sammanträden blir ju inte speciellt bra. Här fanns det ju inte ordentligt utrett, det var inte ordentligt förankrat uppenbarligen med tanke på att det var 2 partier som röstade för det, fick en majoritet och där det sen har ändrats. Vilket jag tycker naturligtvis är tacknämligt. I och med att jag vill ha kvar det estetiska programmet så tycker jag att det är tacknämligt att Sverigedemokraterna har ändrat sig. Men vi har ju haft en process här som har skapat mycket oro, mycket osäkerhet kring vad som gäller. Det skadar eventuellt möjligheterna att ha kvar programmet. Vi kanske tappar ett år nu med tanke på hur sent i processen det här beslutet ändras. Så att jag tycker att det här belyser mycket väl det som Patrik Jönsson sa innan i interpellationsdebatten. Att beslut ska vara väl förberedda och vara utskickade innan så att vi kan diskutera ordentligt. Så att vi slipper få såna här debakel som det faktiskt har varit med estetiska programmet. Och det är en sak att stå i denna salongen och säga debacle. Men vi ska komma ihåg att det är unga människor som ska ta sitt första steg ut på väg mot vuxenlivet. Man gör ett val från 9:e klass till gymnasiet. Det är faktiskt den osäkerheten som drabbar dem. Det drabbar de barnen, ungdomarna ska jag säga, som går på programmet nu. Som har 2:an och 3:an kvar. Det tycker jag vi ska ta med oss. Och veta att det är faktiskt ungdomarna som drar det kortaste strået i detta.
Då går det till Stefan Larsson, Moderaterna.
Ordförande, jag bara förtydliga här. Du nämner tidslinjen som inte var tillräckligt tydlig. 8 månader innan, då hade förvaltningen uppdragits över kostnaderna. Sen måste jag också rätta dig, Johan, här. Det är inget beslut som har ändrats. Det handlar om 2 olika beslut. Beslutet i mars Det handlade om intaget hösten 2019. Det beslut som ska tas nu den 20, det handlar om vad som ska erbjudas eleverna hösten 20. Det är inget beslut som har ändrats.
Ordet till Johan Hammarkvist, Centerpartiet. Varsågod.
Jag vet inte om jag ska tolka dig, Stefan, som att du ska tala Camilla och Hanna och de övriga Sverigedemokraterna till rätta för att du ska få det beslutet du ville ha i juni som låg hela vägen i pipen. Att man först gjorde ett pausat intag höstterminen 19 och det som sen låg i korten på junisammanträdet var ju total nedläggning av programmet. Det var ju liksom färdriktningen i det hela. Och återigen, det belyser hur viktigt det är med väl förberedda beslut. För man kan ju prata om att de hade ett uppdrag 8 månader innan, men hur såg det ut till nämnden? Ja, uppenbarligen så hade ju inte partierna kunnat diskutera det. Då hade vi inte suttit i denna situationen. Det handlar om ledarskap, det handlar om prioritering och det handlar om förankring. Tack.
Är frågan därmed besvarad? Svaret ja. Och då går vi till den sista frågan idag. Det är fråga till kommunstyrelsens ordförande om belastning av skolans ekonomi. Och där ska jag först fråga om, och det är från Dolores Öhman, om frågan får ställas. Svaret ja. Och svar idag, varsågod. Lars Jonsson, Moderaterna. Ja, om du tar det eller ja. Vi kan ta det sekretariatet här. Varsågod.
Det är alltså en fråga till kommunens ordförande Lars Jonsson, Moderaterna. Och den lyder som följer. Politiken ansvarar för beslut om skolans organisation, alltså om vilka skolor som ska finnas och inte finnas i Hässleholms kommun. Politiken ansvarar också för att finansiera de skolor som ska finnas. Tjänstemännen ansvarar för att kalkylen om vilka resurser som behövs. Politiken beslutar om resurserna. Det är nästan omöjligt att ta fram ett förslag på budget i balans samtidigt som kommunen lever upp till skollagens krav med befintliga förutsättningar. Upprepade gånger påpekade ansvariga tjänstemän för kalkylen att resurser inte räcker till för att finansiera den befintliga skolorganisationen, men politiken avsätter inte nödvändiga resurser. När förslag om ändringar i skolans organisation för att jobba inom ramen för tillgängliga resurser lades fram sa politiken tydligt nej. Följaktligen spricker budget. Politiken ber på ansvaret. Antingen ändra i skolorganisationen eller ge skolan mer resurser. Istället använder du din politiska makt för att få igenom beslut som belastar skolan med kostnader. Som till exempel att köpa ut högt utställda tjänstepersoner. Det kan komma att kosta miljoner i avgångsvederlag och uppsägningslön. En kostnad lika stor som 100 heltidsanställda. Hur tänkte du när du använde din politiska makt för att påverka ett personalärende som kommer att belasta skolans ansträngda ekonomi med ytterligare stora kostnader? Och det är alltså en fråga från Dolores Öhman, Miljöpartiet.
Styrelsens ordförande Lars Jonsson, Moderaterna. Varsågod.
Tack så mycket, ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare. Ja, inledningsvis vill jag då påpeka att det finns ett antal felaktigheter och felaktiga förutsättningar i Dolores fråga. Avgångsvederlaget som det refereras till motsvarar inte en lika stor kostnad som 100 heltidsanställda. Dolores får gärna utveckla hur de kommer fram till det beloppet. Vidare menar jag att det visst går att nå en budget i balans och följa skollagens krav utan att tillföra de medel som förvaltningen äskat. Och vi kan ju återkomma till den diskussionen när vi ska diskutera barn- och utbildningsförvaltningsbudget senare idag. Men jag kan konstatera redan nu att inte heller Miljöpartiets förslag till budget innehåller det tillskott på nästan 118 miljoner som förvaltningen äskat för 2020. Och i övrigt så är jag inte beredd att kommentera det enskilda personalärendet från fullmäktiges talarstol. Jag tycker det är olämpligt att diskutera enskilda tjänstemän i detta forum. Men Dolores är välkommen att besöka mig på stadshuset så ska jag närmare utveckla grunderna för mitt ställningstagande i den frågan. Tack!
Går du till frågeställaren Dolores Öhman, Miljöpartiet. Varsågod.
Ordförande, ledamöter och åhörare. Jag får inget och Lars. Tack för ett försök till att svara. Det var mest en kritik till frågan i sig. Ja, det är kanske 10 heltidsanställda. Det var där en felskrivning, absolut. Men jag får inte frågan om just hur du tänkte när du använder din politiska makt för att påverka en personalärende. Jag förstår att man inte ska prata personalärenden här på fullmäktige. Och det är inte det som är frågan. Frågan är just att man måste, att när politiken och tjänstemannasidor blandas hejvilt blir det fel. Och det är det som vi behöver ha lite mer klokhet i vår kommun och låta tjänstemännen göra sitt arbete och sen göra vårt arbete som politiker på rätt sätt. Och jag får verkligen här inget svar, Lars. Jag kan komma till dig, vi kan diskutera det i ditt rum på kommunhuset. Men jag tycker att det är bra och det behövs också för alla i samhället där ute och för oss politiker i kommunfullmäktige att du kanske förklarar hur du tänkte när ni tog det här beslutet. För att så blev det när det blev kommunicerat. Det blev när det kommunicerades ut i media varför och hur detta gick till, så var det tydligt att det var en instruktion som kom från politiken. Ja, vi får prata sen precis exakt budget senare. Men jag tyvärr får inget svar på frågan.
Ordet till Lars Jonsson, Moderaterna.
Ordförande, fullmäktige, ledamöter och åhörare. Ja, det är ju så att beslutet är inte fattat, att den lediga förvaltningschefen fattas ju inte av kommunstyrelsens arbetsutskott, utan det fattas av kommundirektören enligt kommundirektörens instruktion. Och sen kan jag inte närmare utveckla grunderna för varför jag kommer fram till slutsatsen att vi behövde en annan förvaltningschef i talarstolen. Det blir väldigt, väldigt märkligt. Men Dolores är väldigt välkommen upp, så ska jag närmare utveckla det vid ett annat tillfälle. Tack.
I frågan är med besvarad. Så att jag...